Toto Balotto är sponsrade av sina vänner på K-Rauta. Det är badrumsveckor, Thomas.
Jajamensan, vi har ju redan utsett det till det bästa rummet, för det är där förvandlingen sker, eller hur?
Och just nu under dessa badrumsveckor på K-Rauta så finns det mängder av fina erbjudanden. K-Rauta hjälper dig med allt från inredningstips till större renoveringar. Man kan ta hjälp av deras fantastiska projektplanerare. Och som om inte allt detta vore nog så är det upp till 25% rabatt på badrumsinredning från Hafa, Noro, Svedbergs och Scanbad.
Så står man inför kanske bara inreda sitt badrum lite schysstare eller en större renovering, ja, men då ska man givetvis ta sig till ett K-Rauta varuhus, eller K-Rauta.se finns ju alltid. För inspiration, Gusten, då gäller K-Rautas Instagram-konto. Missa inte det.
Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 12 mars och jag vet inte hur det var i generella termer brett över hela vårt land igår eftermiddag, men det kändes som att den där snöstormen som yrde i huvudstaden sammanfattade den här veckan.
Ja, det är faktiskt en ganska bra sammanfattning då, med tanke på att den har präglats av Marek Hamsiks intåg. Ja, men det känns som att han har liksom tågat in i IFK Göteborg och sen då Kindlunds avgång i Hammarby och alla spekulationer kring det. Det är väl lite där vi står just nu, eller hur, Gusten?
Ja, sen så tänker jag framförallt på fotbollen som också spelats. Alltså Juventus-Porto, var det den mest snöstormaktiga match man sett senaste året?
Ja, men det gav ju puls i alla fall, och det är precis det man saknar. Även om varken Porto eller Juventus är lag som får igång mitt supporterhjärta, så kan jag fortfarande kolla på fotboll och känna puls. Och den här matchen, den var, ja, men det var högoktanigt verkligen, och det var spänning in på målsnöret. Jag tyckte det var helt fantastisk fotbollsmatch, precis så som man önskar att alla finaler är, alltså från åttondels och framåt. Jävla fight.
Du brukar ju inte gilla att avskriva en 22-åring som kanske har gjort en svag säsong, eller för den delen ställa dig först i ledet och basunera ut att det här är allsvenskans nästa stora export som ska gå för 100 milla för att man har gjort ett bra cupgruppspel. Men vad läser du in i Cristiano Ronaldos insats i den här matchen, där han återigen i en stor match under sin sejour i Juventus har spelat långt ifrån huvudrollen, och har han spelat huvudrollen så har det kanske varit på ett negativt sätt. I det här fallet då som en tydlig tredjedel i kanske den sämsta mur som någonsin agerat på en fotbollsplan. Ska vi markera den här matchen, tror du, i sagan om Cristiano Ronaldo som någon slags del i början på slutet?
Kanske, det återstår att se, men det kan mycket väl bli så, i och med att den här bilden på något sätt blir så historisk, den blir nästan episk. Och sammanfattar inte bara Cristiano Ronaldos tid i Juventus, utan sammanfattar väl Juventus internationella cupspel under millennieskiftet. Man skulle väl kunna gå tillbaka i tiden och säga historiskt. Alltså, de har inte varit speciellt framgångsrika i Champions League. Men det ena är ju vad jag läser in i det och tolkar. Det andra är ju vad som skrivs i Italien. För att det är ju sån såg, alltså det är motorsågen, eller motorsågarna som är framme, är otroliga efter den här matchen. Och det har pågått under hela veckan egentligen. Cristiano Ronaldo måste komma ihåg det. Han köptes inte in för att göra 40 mål i ligan och vinna ligan åt Juventus, utan han köptes in för att lösa Champions League. Han är Mr. Champions League. Vem är inte bättre att ta in än just honom? Alltså Andrea Agnelli, han ville göra slut på den här förbannelsen som har vilat över Juventus. De har ju ändå två finaler och ja men du vet, det har sett bra ut men det har inte riktigt nått hela vägen fram. Nu jävlar tar vi in Cristiano Ronaldo så löser vi det. Och så, då spelar det liksom ingen roll att han är väl redan uppe i 20 baljer i Serie A, vilket är helt fantastiskt. Och han bidrar hur mycket som helst i ligaspelet. Han har varit bra i matcher också i Champions League. Det spelar ingen roll. Det är de här matcherna, exakt den mot Porto där han ska kliva fram och avgöra. Det är därför
exakt
han
den tjänar mot Lyon i somras.
Ja men vad tjänar han? 30 miljoner euro netto per säsong. Ja, men han är så jävla dyr. Juventus har inte ens råd med honom. Eller knappt råd med honom. I alla fall blir hela Juventus lagbygge påverkat av det Cristiano Ronaldo kostar såklart. Och då måste det komma leverans. Och sen så finns det ju liksom en djupare analys att göra av liksom Juventus och de senaste två åren. Egentligen sedan Beppe Marotta lämnade. Vad Paratici har åstadkommit och hur lagbygget ser ut. Det är många som pekar på ett mittfält som inte funkar. Det är många som pekar på andra värvningar som man inte tycker är da Juve så att säga. Så att det blir mångbottnat i de italienska tidningarna nu och de analyser som görs landar ganska mycket på den sportsliga ledningen och ett misslyckande. Och symbol för det får liksom bli Cristiano Ronaldo. Det känns ju på ett sätt ganska orättvist kan man ju tycka i och med att de ändå har vunnit alla de här ligatitlarna och har varit ett par finaler och liksom gått upp mot de största i Europa som har betydligt större budget än vad Juventus har. Mm. Men sen har man liksom på något sätt försökt att vara den italienska motsvarigheten till City, till PSG, till Barcelona, Real Madrid och Bayern München. Alltså vara den här stora klubben som faktiskt kan ta in de största spelarna. Och man markerade, men på tal om symbolik så blev det ju väldigt tydligt då när man tog in Cristiano Ronaldo. Nu spekuleras det om han kanske ska lämna och att man inte förlänger och att han har gjort sitt Juventus, att det blir en annan typ av satsning. Men det återstår ju att se. Finns ju också någonting att säga om Andrea Pirlo och valet av honom. Alltså ska det här landa på Cristiano Ronaldo som hoppar i en mur, som misslyckas mot Porto? Ja, det ska du garanterat göra. Men hur stor del av det här tårtdiagrammet ska liksom Cristiano Ronaldo ha? Hur stor del ska Paratici ha? Hur stor del ska Andrea Pirlo ha? Där får man väl göra sin egna analys. Men alltså, jag kan väl tycka liksom att jag älskar att vara konkret, det vet du Gustav. Jag kan väl tycka att Cristiano Ronaldo får 30% och Paratici får 50% och sen så landar 20% på kanske Andrea Agnelli. Om man nu ska.
Så 0% på Pirlo?
Ja men han är
det,
på något
det var
sätt
ändå snällt för att vara Thomas Wilbacher tycker jag.
Ja men jag vill liksom ta i Juventus från ett ledningsperspektiv. Vem har satt Pirlo där? Vem har bestämt att det är Arthur som ska vara navet i ett mittfält och bredvid honom så finns Rabiot och där finns McKennie och liksom Ramsey, spelartyper som är ganska lika varandra på ett sätt. Man saknar en tydlig regissör och så vidare.
Jag måste bara bryta in här med en symbol som jag tycker kanske sammanfattar bäst vad som är problemet med Juventus i liksom jakten på att ta nästa steg och att man fortfarande ska vara Juventus och att vissa saker ska vara da Juve och så vidare. Det är ju att i det här uttåget så bär Alexandro lagkaptensbindeln.
Ja, jag vet. Det är också smärtsamt, höll jag på att säga. Men, han känns
det är liksom inte hans fel, men det känns som att det är inte så lätt som att nu tömmer vi fickorna och hämtar hem Cristiano Ronaldo, Mr. Champions League och så vidare. Och så löser det sig. Om man från andra änden, jag säger inte att Alexandro är en usel fotbollsspelare eller en dålig ytterback, snarare tvärtom. Men när lagbygget från andra hållet leds av en sån lagkapten, nu vet jag också att Chiellini har dragits med skador och att det finns Bonucci och Buffon-alternativ som är mer kaptener, da Juve och så vidare och så vidare. Men om man går till den här ögonblicksbilden, du nämner ett par spelare, det finns en rad andra Jag tycker att Bernardeschi, Morata, Demiral, som jag så gärna vill tycka om och som jag såna vill tro kommer bli en otroligt bra mittback på den högsta nivån, men som är lite för opolerad lite för ofta. Alltså, det är inte bara att väga upp det med en Cristiano Ronaldo.
Nej, tyvärr så är det ju inte så enkelt att man kan ta in en spelare, och det är det jag menar. Det är därför jag vill att ansvaret ska landa på ledningen.
Men jag tycker också att Andrea Pirlos sätt att angripa det första mötet, som alltså, hur man än vrider och vänder på det, är en jäkla stor del i det här uttåget också. Så är det klart att han kan ju inte stå där skuldfri.
Nej, men så är det ju såklart. Alltså, ska man gå in på det sportsliga så kan man ju delvis gå in på spelare och hitta lite underprestationer där, och sen så givetvis också på den som är ytterst ansvarig för vad som händer ute på planen. Den som har förberett den här matchen, som pratade så mycket inför den här matchen om att man hade analyserat och återanalyserat och tittat på matchen 50-11 gånger, och man visste minsann vad man skulle göra. Problemet tycker jag för Juventus är att man ger bort det här i första mötet. Man kan inte komma tillbaka till, om man är Juventus och man har Ronaldo på planen och man så tydligt satsar på Champions League, då kan man inte komma till Juventus Stadium med det utgångsläget. Jag tycker att Juventus förtjänar på ett sätt att gå vidare från den här matchen. Jag tycker att de gör mycket bra mot Porto i Turin. Men det är liksom, det är en final. Det blir för slumpartat. Det blir för riskfyllt att komma tillbaka med det utgångsläget. Man ger bort första matchen. Och ja, men det kan man inte göra, för då kan man hamna där. Precis där Juventus hamnar liksom.
Sen så måste jag säga att jag tycker ju också som du att när slutsignalen för ordinarie tid går, så har Juventus gjort tillräckligt för att liksom förtjäna att gå vidare och vända på den här steken. Å andra sidan så är ju det ett resultat i väldigt hög utsträckning av att Taremi åker ut i 54 minuten, och det är ju ett extremt hårt rött kort att få 2 minuter efter ens första gula i en Champions League åttondelsfinal. Alltså, visst, det där är ju själva, tycker jag, sinnebilden av det gult kort om du inte har gult kort. Du kan inte visa ut en spelare för att han slår undan bollen 2 minuter efter han har fått gult kort. Alltså, jag blev så jävla provocerad av att han åker ut i det där läget. För man vet också, hade det där varit the other way around, alltså en Juventus-spelare som med ett måls marginal fortfarande leder dubbelmötet och skickar bort bollen, han åker aldrig ur. Alltså sen så kan folk tro vad de vill, men Björn Kuipers visar aldrig ut Ronaldo där.
Nej.
Han visar aldrig ut Bonucci eller Rabiot. Så du förstår vad jag menar, att jag tycker att Juventus också gör en insats som absolut kan ta dem vidare. Men jag tycker att det där röda kortet på Taremi är så jävla orättvist, att jag förstår ju varför matchen ser ut som den gör sista 40 minuterna. Och när allting är över så tycker jag att det som Porto lyckas rida ut med en man mindre i då nästan 70 minuter med förlängningen inkluderat, det är ju liksom, fan, vilken jävla hatt som ska lyftas på för Conceição och Pepe. Herregud, och Porto. Ja. Alltså.
Herregud, och de gör en så jävla gedigen insats också. Du vet, när man ser ett lag på planen så står rätt. De vet vad de ska göra när de får bollen. Allting är planerat och det har nått spelarna. Alla vet sin uppgift. Alltså, den känslan får man ju verkligen av Porto när man kollar på båda de här mötena. Mm. Men jag såg bara här en grafik på Ronaldos Champions League-spel sedan 2003. Och då är det ju 3 smärtsamma år då som inleder Manchester United-karriären, höll jag på att säga. Men inleder egentligen hans seniorkarriär. Och sen så är det då från 2006 semifinal. Han vinner med United och sen spelar han final 2008-2009. Åker ur med Real Madrid i åttondelsfinalen 9-10. Sen är det semifinal, 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 vinst, semifinal, 3 gånger vinst, och sen går han till Juventus. Det är ju faktiskt helt otroligt.
Och i Juventus har de uttåg kvart, åttondel, åttondel, va?
Det stämmer.
Nej, och alltså, här ska man kanske inte göra allt för stora poänger av just det här enskilda uttåget. Men när man bollar upp det som du gör nu, över en treårsperiod, tre säsonger med Cristiano Ronaldo, har man en gång kommit förbi åttondelarna. Det är såklart att det är ett enormt misslyckande. Och kanske ringar in att det här var ett feltänk. Det går att vinna ligan med Cristiano Ronaldo som Juventus, ibland utan att förta sig. Men över tid så kommer man till slut också tappa den titeln, som man kommer göra den här våren. Inter ser ju för svårfångad ut. Liksom en riktig jävla ligavinnande seger mot Atalanta i måndags. Men att tro att men det räcker med Cristiano Ronaldo. Men för att byta blad till en annan match här i Champions League-veckan. Alltså, det är ju inte på grund av att Messi har gått och blivit sämre som Barcelona åker, utan det är ju för att de andra 10 spelarna Messi har runt omkring sig, de är inte på PSG:s nivå.
Nej, men sen för att byta tillbaka blad då, så måste det ju också sägas, tycker jag, att Juventus faktiskt har satsat, förutom Cristiano Ronaldo, men där jag tycker att man har gått bort sig lite, där Paratici har gjort fel. Alltså, man har ju ändå köpt in De Ligt. Alltså, det är mycket pengar som har lagts på honom. Det är unga spelare som Chiesa, på tal om att lyfta, jag vet att jag gjorde svepet i måndags och var tydlig. Den kan man ju lyssna på om man vill i efterhand. Det tar bara 3-4 minuter. Sveputto ligger ju där numera, eller hur Gustav?
Så är det.
Nej, men jag är otroligt imponerad av hans utveckling och att han blivit en poängspelare. Så att jag menar, Kulusevski, Chiesa, unga spelare som McKennie nämnde tidigare. Där tycker jag man har gjort det bra på de unga spelarna. De Ligt också, jag tycker att han gör en bra säsong. Han var skadad lite, men överlag så har han verkligen anpassat sig till den italienska ligan, och han är på väg att höja sin nivå.
Är det bara jag som tycker De Ligt ser 4 kilo för tung ut?
Ja, men jag tycker också att han ser lite tung i röven ut. Alltså han har lite, ja, men lite som när Martin Åslund spelade på hans tid, va? Lite baktung. Nej, men jag förstår vad du menar, och det blir tydligt när han blir lite bortvänd så där. Han är lite finlandsfärgad ibland när han möter små snabba spelare.
Han ser alltid så jävla trött ut i 75:e.
Ja, men det har någonting med hans ögon att göra.
Okay.
jag vet det, men jag tycker han gör en bra säsong. Jag tycker att han har utvecklats, och jag tror att jag är övertygad om att det var ett köp. Kanske inte så jävla mycket för nuet, men definitivt för de kommande 10 åren. Där har man gjort det bra. Men det är på de etablerade spelarna som man trots allt har lagt pengar på, som jag inte tycker att man har lyckats. En annan spelare som fan känns helt jävla fundamental i Juventus, Gusten, det är ju Cuadrado. Jag tycker att de blir ett helt annat lag när han spelar. Helt annat lag. De dubblar upp ute på kanten, vet du. Ja, men då viker han inåt. Kulusevski, han drar ut till höger, och då tänker backarna och allihopa, ha, nu kommer passen här. Då tar han 3 snabba steg inåt.
Alltså, jag är inte såld på Cuadrado. Så jag såg hur mycket praise han fick under matchen mot Porto, men jag tycker att det är för låg procent av att det blir riktigt farligt. Sen har han den i ribban, och han har det här överlånga inlägget när högerbacken i Porto går upp och missar totalt. Det är väl Morata som får läget. Men lite för många gånger, sett till hur ofta han sätts i spel, så blir det ingenting av det. Men vad fan, det kan vara jag. Jag tror att vi säger lite samma sak. Jag tycker inte heller att Juventus är ett klappkastlag som har kastat pengar på massa felaktiga värvningar. Men när man tittar på det svart på vitt utifrån resultat, så måste man ju kunna konstatera att laget är inte ett Champions League-vinnande lag. Laget har en bättre konkurrent i Serie A, och därför kommer man inte vinna ligatiteln heller. Och det är ju samma sak vad gäller Barca. Man har Messi, och det är fortfarande världens bästa fotbollsspelare. Han kan fortfarande göra precis lika stor skillnad som Cristiano Ronaldo gör. Men det är ju spelarna runt där omkring. Det är ju hur man har byggt det här laget. Det är ju hur man har skött det sportsligt. Juventus har bytt tränare 2 gånger de senaste 2 åren. Barca har bytt tränare 3 gånger de senaste 2 åren. Det, alltså, hur ska du... Det är ju inte bara pusselbitar från ett sportchefsbord som utgör ett slagkraftigt vinnande fotbollslag. Självklart kan man heller aldrig underskatta en tränares förmåga att komma in och få ut det bästa ur både individuella spelare men också disponera laget på ett så slagkraftigt sätt som möjligt. Kolla bara på Tuchel jämfört med Lampard och så vidare. Pirlo kommer in med helt andra idéer än Sarri. Koeman kommer in med helt andra idéer än Kike Setién. Alltså, det är väl klart att laget och dess kaliber och slagstyrka blir jävligt lidande på kort sikt.
Jag tror att det kanske är det största felet som man har gjort. Att ta in Sarri först och sen då satsa på Pirlo. Om det nu är så viktigt som det faktiskt är för Juventus att vinna Champions League, då måste man ta in en garanti. Då måste man ta in en etablerad tränare som kan det där med att ta sig långt i Champions League. Då går det inte att chansa. Så att det går inte riktigt ihop. Det blir inte harmoni innanför pannloben när man tänker på Juventus och deras Champions League-satsning. Det är för mycket som skaver.
Det finns dock en annan väg att gå.
Jaha.
Det är att plocka Haaland.
Ja, herregud alltså.
Galna jävla hålet.
Men de kan ju inte spela, ja då kan ju inte Ronaldo vara kvar. Allting talar ju för att han spelar 2022 också i Juventus, det ska jag säga. Det är inte så att man liksom skeppar honom i sommar nu bara på grund av det här. Men det är väl just det där med att han nu börjar dela supportarna. Det finns ju såklart de som alltid kommer vara team Ronaldo och Juventus-supportar som står bakom honom efter det här. Inte det, men det är att det nu finns supportrar som börjar skruva på sig kring Cristiano Ronaldo. Bara,
ja, och som klart har all rätt i det. Mm. Alltså, i och med att det kommer ingen utlovad Champions League-buckla.
Nej. Jag vet inte vad som händer med Haaland för övrigt. Om det är snack om att han ska gå redan i sommar eller om det är 2022. Och jag menar, är det så att man inte förlänger med Cristiano Ronaldo och spelar ut? Det hade varit, spelar ut kontraktet, det hade varit rimligt. Det hade varit logiskt till och med. Av Juventus liksom att inte satsa de pengarna, för att då är, hur gammal är Cristiano Ronaldo? Då är han 85 eller?
Han är 85.
Ja, så han är 37 då 2022 när kontraktet går ut. Mm. Och då som någon slags tronarvinge till honom kommer Haaland, kommer hålet vill jag säga, in. Men jag tror också så här, Haaland, konkurrensen kommer vara jävla hård. Alltså alla klubbar kommer vilja ha honom.
Ja, men alltså, jag skojar ju såklart lite om att det är Juventus alternativa väg till, ja,
världsherravälde.
Det var bara för att jag ville komma in på Haaland och Dortmunds avancemang. Men det som är sagt är väl att det finns en klausul sommaren 22 som gör att Haaland inte kommer spela i Borussia Dortmund 22-23. Det finns väl fortfarande goda möjligheter att han spelar i Borussia Dortmund 21-22. Men då måste dels Borussia Dortmund spelar Champions League, det ser jag som givet, men man kan heller inte tappa allt för mycket i slagstyrka vad gäller typ Jadon Sancho och så vidare. Men har man Mino Raiola, alltså vad kan man sitta och slå fast i mars vad gäller sommaren? Mm. Det är klart att man inte kan göra. Det jag däremot känner mig ganska trygg i, det är väl att de spanska lagen, de har inte ekonomi för att ta Haaland i sommar. I synnerhet inte Barca, om man har förstått deras räkenskapsböcker rätt. Har de tänkt att behålla Messi här nu, som Laporta ändå kanske inte har gått till val på, men i alla fall har dundrat ut att vi kommer göra allt för att behålla Messi. Då ser jag det som fullständigt otänkbart att Haaland ansluter. Real Madrid har ju lite, alltså, Real Madrid har ju en mycket tuffare ekonomisk situation än vad många kanske vet om, för att allt ljus har ramlat på Barcelona den senaste tiden. Och Atletico Madrid sitter både på Luis Suarez och João Felix. Så att, där ska det inte heller
in Atletico ska ju inte ta in Haaland. Det är helt omöjligt med tanke på konkurrensen.
Jag säger bara att Atletico Madrid kunde hosta upp över 1 miljard, jo, för João Felix, som nog ganska många stora drakar var intresserade av.
Men det går inte att jämföra med Haaland. Det går inte
jag
att
jämföra. Jag säger bara att... Alltså, jag ville bara...
Jag vill inte höra Atletico Madrids namn när vi pratar om Haaland. Vad fan är det du inte förstår?
Nej. De jag tror sitter i pole, det är ju Manchester City. Dels med tanke på, ja, men vad det finns för ekonomisk liksom uppbackning i de resurserna. Men också att Gabriel Jesus nu han har fått sina chanser att bevisa sig vara tronarvingen till Kun Agüero, men han är det inte. Och Kun Agüero kommer inte komma tillbaka till att vara Kun Agüero.
Ja, precis.
Dessutom har ju Alf Inge spelat i City. Det har väl varit en relation som kanske inte har varit på Leeds-nivå i och med att Haaland är uttalad Leeds-supporter och så vidare. Men där finns ju även det bandet. Det kommer såklart inte styra vart Haaland landar. Men Manchester United... De kanske
Manchester tror att de United är alltid ett alternativ eftersom de är världens rikaste klubb och de har pengarna för att värva honom och de har namnet, de har historien och så vidare. Ja. Och Premier League slår alltid ganska högt.
Det kommer stå mellan Manchester klubbarna. Men jag tror att City är det sportsligt klokaste alternativet.
Kan man helt räkna bort Bayern München här?
Ja, det kan man.
Varför då?
Dels för att jag tror inte att Bayern München kommer ens... De kommer bara fnysa åt den prislappen som några andra kommer betala. För att mycket kan man säga om Bayern München och de har en jävla massa stålar och de har värvat stora spelare. Men Bayern München är ju inte en klubb som hostar upp 1,5 miljard för en spelare.
Då säger jag att det är pole på Manchester-klubbarna. Definitivt Manchester City då. I någon slags tät och så Juve 3.
Ja, men då är vi ju överens där. Jag vill i alla fall bara konstatera efter det här avancemanget mot Sevilla att han var den stora skillnaden för att då knyta ihop säcken med Ronaldo, Juventus, Messi, Barcelona. Att här är det ju Sevilla som är bättre än Dortmund över 180 minuter. Mm. Spelare för spelare, spelmässigt, ja, men insatsmässigt. Men att det går inte att värja sig mot en sån individuell prestation och de målen Haaland gör på två matcher.
Ja, men det är ju det som är så jävla mäktigt. Vi får se hur kvartsfinalerna lottas. Det är fri lottning, va?
Yes.
Och det borde göras ganska snart.
Ja, vi har ju nästa vecka då.
Exakt.
De sista åttondelarna. Och sen direkt efter. Så jag misstänker då på fredagen.
Just det. Efter att Europa Leagues åttondelar är färdigspelade, eller hur?
Exakt.
Ja, men och jag menar, tänk om Haaland skulle ställas mot en av de stora klubbarna. Det är ju bara Porto emot, väl. Ja, men vi har Liverpool, PSG, vi har Porto då, och så har vi Dortmund från det här. Och det är bara stora lag. Och
ja, nästa vecka kommer City, Bayern och Real Madrid förmodligen gå vidare då.
Vilka jävla kvartsfinaler.
Jag håller det fortfarande som miniöppet mellan Atletico Madrid och Chelsea.
Okej, ja, jo, men alldeles oavsett så blir det en stor klubb i kvartsfinal. Jag menar bara, det hade varit mäktigt att se Haaland i en kvartsfinal göra någonting liknande som mot Sevilla. Dortmund som inte riktigt klarar av att stå emot, men som har den här superspelaren som tar dem till semifinal.
Vet du vad som skulle kunna få Bayern att betala 1,5 miljard?
Nej, jag hör vad du säger.
Det är om det blir Der Klassiker i kvartsfinalen och Haaland sänker dem.
Ja. Ja, men så är det ju. Alltså att han får revansch då på Lewandowski från Der Klassiker i ligan.
Ja, och att Bayern München då känner vi kan inte ta några fångar. Det är bara betala vad de ska ha. Så tar vi honom.
Det är det jag menar liksom med Bayern München. De kan få ett ryck och bara bestämma sig för att det där spelaren han ska ha till oss. Det hade ju inte varit första gången det händer.
Samtidigt så tror jag att Haaland efter, om det nu blir 1,5 eller 2,5 säsong i Bundesliga, nog vill testa någonting annat. Alltså...
Ja, det kan jag tänka mig, men ja, jag vet inte, han känns som en karaktär som man har svårt att få grepp om. Däremot så verkar det i alla fall från italiensk media som att Haaland ändå har visat ett intresse förut när Juventus har varit liksom på honom. Så jag menar, i Turin så har det ju varit första sidor och talas rätt kraftigt om att Haaland skulle komma och sådär.
Ja, så vi ska inte räkna bort dem. Stora spelare till Turin för.
Herregud ja.
Vi är fortsatt sponsrade av Volt och på voltfashion.com eller i en av alla 40 butiker som finns runt om i landet så är multibrandutbudet för oss män Ja, men det är nästan till oändligt.
Ja, men det är liksom alltihopa. Från skjortor och kostymer till då jeans, Chelsea boots som du sitter i, snygga tröjor och så vidare. Och det är ju dags nu, Gusten. Det är ju läge att passa på att handla. I och med att våren, ska vi säga att den är här? För den är ju, vad man brukar säga på meteorologspråk. Den är liksom, inte officiellt här, men den är... meteorologiskt här.
Ja, exakt. Meteorologisk vår. Jag vet dock inte om personalen i butiken i Umeå håller med och nickar med här nu om att våren är här, men eventuellt gör de i Malmö det.
Definitivt gör de det, och vi har ju redan haft plusgrader och härliga dagar i Stockholm, så passa på nu när ni har 20% med koden TOTO20, både på voltfashion.com men också i butik, att uppdatera er garderob, gör det lite vårsköna.
Och jag gillar extra mycket att det är fokus på Skandinaviens bästa design. Mm. Det är någonting speciellt att klä sig i tiger, J. Lindeberg, These Glory Days, Oskar Jakobsson och Samse Samse, Filippa K också. Alltså ja. det finns en krispighet, en sexighet som jag tycker överensstämmer med både Toto Balutto och min egen persona.
Vet du vad jag ska få? Nej. Jag ska få en nytändning på Filippa K. Var jävligt mycket Filippa K för 15 år sedan. Men nu såg jag att min polare, en av mina bättre kompisar, Rickard Frost, har blivit vd på Filippa K. Så att nu ska jag fan göra en vända till in på Volt.
Vi tar det en gång till. Det är alltså 20% rabatt på ett helt köp med koden TOTO20. Det här gäller både online och i butik. Och pratar vi online så är adressen voltfashion.com/se.
Ja, det är bara att köra. Passa på!
Vi säger stort tack till Volt för att ni är med och möjliggör Toto Balutto.
Stort tack!
Ska vi bara kort säga någonting om Liverpools avancemang? Jag tycker att Liverpool ska ha all cred för deras insats över 180 minuter här. Man är ju superstabila, man hade kunnat göra både 2, 3 och 4 mål till, kanske rent av bara i det här returmötet. Men fan, vad svaga Leipzig var så.
Ja, jag blev besviken. Vi satt ju med en trippeldubbel. Alltså båda lagen i mål i 3 matcher och... Ja, förvånande svaga faktiskt Leipzig i den här matchen. Nästan som att de hade gett upp på förhand. Vilket på ett sätt nästan skulle kunna vara förståeligt med tanke på utgångsläget och 0-2 åka till Liverpool. Men att man skulle vara så svaga, det trodde jag inte. Men det är också hatten av till Liverpool som löser det här på ett fenomenalt sätt. Och i det prekära läget som man ändå befinner sig i, om man pratar om liksom klubbsituationen och tongångarna runt laget och hur Klopp har sett stressig ut och svarat argt på intervjuer, så tycker jag ändå att det är någon slags så här, kavla upp ärmarna seger som jag tror också kommer få effekt i ligan.
Säkert, men jag är på ditt spår. Jag är oerhört besviken på Leipzig sätt att agera i de här matcherna. Inför returen, men visst, utgångsläget var uselt. Å andra sidan kommer Liverpool från en helt hemsk resultatrad och insatser därefter. Man har ju varit direkt dåliga i många matcher. Senaste matchen de spelade torskade de hemma mot Fulham. Så jag menar, Nagelsmann och de där spelarna kan ju inte ha känt att men det är Goliat att vi går upp mot. Det här blir omöjligt. Gör vi bara första målet så lever ju den där matchen till 100%. Istället så går man ut och det ser ut som att det är Liverpool som behöver jaga 2-3 bollars underläge och bara öser på. Jag menar, Barca gick ut med fan en tro på att det här kan gå fram till att Messi missar den där straffen. Där och då så dör det ju för Barca, för då vet de att det kommer inte gå. Men hade Messi satt den där straffen, helt övertygad om att då går de in i paus och känner att det här kan gå. Men efter 5 minuter Liverpool-Leipzig så kände jag, nej, Leipzig tror inte en enda procent på det här.
Nej. Alltså en annan sak som jag tror är helt viktig, det är ju att man får igång, men att nyckelspelarna i anfallet får lite självförtroende. Att Salah gör mål, att Mané gör mål, det tror jag nästan.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
är kanske det viktigaste man tar med sig från matcherna mot Leipzig. Alltså Mané som äntligen får sätta en nick liksom. Ett inlägg som sitter på en panna för en gångs skull. Det som Liverpool har varit så framgångsrika på.
Mm.
Ja, men så det blir nog en effekt i ligan. Det tror jag.
Ja. Vad tar du med dig från Europa League torsdagen? Åttondelsfinalernas första matcher spelades.
Ja, alltså jag hade ett stort öga på Manchester United såklart mot Milan och imponerades på tal om att få effekt i ligan och hitta tillbaka till form och sådär från Liverpools match. Alltså fan, vad bra de ändå är, Milan. Och då ska det definitivt sägas att Manchester United inte gör någon supermatch och att de är inne i en period kanske som inte är jättebra, men det är ändå en ruskig prestation man åker och gör på Old Trafford. Sett till också var Milan kommer ifrån. För det är lätt att bara säga så här: jo, men Manchester United, de är inte så bra just nu. Vad är det för Manchester United man gör en bra prestation mot? Ja, men vad är det för spelare då? Milan kommer med Kronic. Ja, men Sälemäkers och Kronic och gubbarna. Hur många nyckelspelare spelar inte den här matchen? Alltså, Chalanoglu och Zlatan och så vidare. Alltså, och det är ett Milan som har vacklat i ligan och som har fått jättemycket kritik i Italien för de senaste veckorna. Och kommer tillbaka om man gör det i Europa där italienska lagen sannoliken inte har gått speciellt bra. Och då pratar jag inte bara om den här säsongen. Så jag blev faktiskt imponerad.
Ja, nej, men jag tyckte det påminde ganska mycket om matchen mot Hellas Verona senast i ligan också, där man kände att nu kommer det nog ett par jobbiga resultat för Milan här med tanke på den sjukstuga de har med Zlatan, med Chalhanoglu, med Benacer, Rebic och så vidare. Alltså att så stabilt slå Hellas Verona på Bentegodi för att sen åka till Old Trafford och dominera första halvlek, det imponerar stort på mig. Sen kan ju den här matchen sluta, alltså Daniel James ska ju slå in 2-0 i öppet mål och då kanske det rinner iväg till 3-0 och då är det ju svårt att stå och vifta med att Milan gör en bra spelmässig prestation i första halvlek om resultatet såklart blir 3-0. Nu får man med sig 1-1, men jag tycker fortfarande att visst, Milan gör väldigt mycket bra i den här matchen och har också tuffa förutsättningar att handskas med. Men vad gör Ole Gunnar Solskjaer? Vad är det för trippelbyte han skickar på med en kvart kvar?
Ja, nej, det är återigen sådär så blir man frågande till honom som coach i Manchester United. Och nu har vi pratat om storlagen, det blir ju så på fredagar när det har varit cupspel och vem som ska träna med. Alltså vi har Pirlo i Juventus som för tankarna lite till Lampard i Chelsea, en satsning på en före detta spelare, en legendar som precis har gått ur tränarskolan och läst UEFA B, höll jag på att säga, fått licensen. Du har någonting liknande här ju i Manchester United, en före detta legend som är trots allt ganska ung med lite erfarenhet som man satsar på. Ja, det exemplet som verkligen funkade, det var ju Diego Simeone. Men det vi ska komma ihåg från honom, det var att han hade ganska mycket tränarerfarenhet när han kom till Atletico Madrid.
Det ska man väl ändå säga om Solskjaer, att han har ju ändå Molde, han har kvar. Alltså så här, man kan skratta åt Molde, men jag tycker inte att man kan jämföra Solskjaers tränarerfarenhet med Pirlos tränarerfarenhet. Det är två helt olika nivåer.
Ja, vet du fan, alltså, snudd Pirlo på hade, nästan
Pirlo samma. Hade haft licens att träna ungdomslag i 5 dagar.
Ja, det är ändå 5 dagar. Nej, men jag hör ju vad du säger, men det känns som att Molde, det är en annan sport.
Jag vill bara påminna om att Molde också spelade Europa League åttondelsfinal igår kväll, så att, ja.
Ja, och hur som helst, Diego Simeone hade haft Racing, han var väl i Estudiantes och San Lorenzo också. Inte minst, får vi fan inte glömma, poängrekord i Catania. Så att jag menar, det var ganska många år innan han kom. Och där kan man ju också placera Conte. Han hade ju också flera tränaruppdrag innan han landade i Juventus, även om han var en ung tränare. Ganska oerfaren när han väl kom, så att säga.
Jag tycker man kan ha vilken erfarenhet som helst, eller mycket eller lite, eller bra eller dålig. Ska man träna Manchester United, men då kan man inte se ut som man gör hemma mot ett skadeskjutet historiskt svagt Milan på Old Trafford i den första av två åttondelsfinaler i Europa League. Alltså det går inte.
Nej.
Det går inte. Och man kan inte göra de byten han gör. Alltså så här, du kan ha varit tränare i 20 år eller 20 dagar. Att leda med 1-0 och det är en kvart kvar, då måste du väl förstå skillnaden på att dels gå upp och göra 2-0, att dels hålla 1-0, men framförallt att släppa in 1-1.
Vet du vad?
Men Ole Gunnar Solskjær serverar Pioli med en kvart kvar här, Stefano.
Med de tre
ta
bitarna.
Kvitteringen. Ja, ta men, kvitteringen.
Jo, men man har ganska få verktyg som tränare under match att påverka matchutgången. Du kan stå där och skrika, du kan ge energi och elda och liksom i halvtid då kanske förändra någonting taktiskt. Förändra under match någonting taktiskt. Men verktygen är få inom fotbollen. Men då har bytena. Med de bytena kan du till exempel vinna en match. Och det han gör med de bytena är att han förlorar en match.
Mm. Precis.
Och det kan man såklart. Det är där du landar i analysen egentligen. Det kan man inte göra som Manchester United coach. Du kan vinna en match, du kan ligga lite kvar på neutralt. Det blir ungefär samma. Men du kan inte gå in, du kan inte förlora en match med bytena.
Nej, och du kan inte disponera ett lag och dess matchplan på sättet som Ole Gunnar Solskjær gör i de här matcherna. Det är alltså så här, du pratade om Da Juve, vad som är Da Juve. Alltså det är så långt ifrån Manchester United man kan komma där, tycker jag. Och visst, då ligger man på en andra plats i ligan och man spelar Europacup-fotboll. Visst, det är väl någonting. Men vad är det för sätt man gör det på? Är det här Manchester United? Är det här det Manchester United har blivit? Mm. Fy fan. Mm. Fan vad jag saknar mäktiga jävla Manchester United som gick ut på Old Trafford och bara tuggade i sig storlag efter storlag. Ge oss bollen, ut på kanterna, in med inlägget, storma in i boxen, fyll på andra våg, pressa högt, vinn boll, sätt ner flaggan i mittpunkten och liksom bassonera ut att här är det vi som bestämmer. Vi skiter i om ni heter Real Madrid, Chelsea, Juventus eller Bayern München. Här är det United som bestämmer.
Jo, men det går inte att tänka tillbaka på ett gammalt Manchester United, Gusten. Det går inte att tänka tillbaka på ett gammalt Juventus. Det går liksom inte att vinna matcher med en identitet som man har förlorat. Och den identiteten kan man inte bara trolla fram igen. För det var andra klubbledare, var en annan tränare, var fucking Alex Ferguson på den tiden. Det går inte att trolla fram det. Det är förlorat. Man måste bygga upp någonting helt nytt. Och exakt vad det nya är, det vet jag inte. Det enda vi har nu är att Manchester United är fortfarande väldigt rika. De kan fortfarande knyta till sig både tränare och spelare. Och sportchefer som är bäst i världen. Men det går inte att drömma sig tillbaka till vad Manchester United var. För det är borta. Och det kommer inte komma tillbaka.
Dock så får man väl ändå se det som positivt att man i veckan här tillsatte dels en technical director och sen i någon liknande roll tillsatte då Darren Fletcher. Alltså att man tar två stycken konkreta positionsbeslut i den sportsliga ledningen för att nå framåt. Och det är ju mer än vad man har gjort de senaste 5-6 åren.
Så vad ska han göra? Technical director.
Ja, men han ska väl vara teknisk direktör. Du fattar väl vem som helst. Jag fattar väl vem som helst vad det är.
Till och med Hillman.
Ja. Nej, men vad gäller Manchester United, vi har bara pengarna, minnena och saknaden kvar nu.
Mm. Ja. Nej, men framförallt så måste man ju bygga upp någonting nytt och Solskjær är definitivt inte rätt man att bygga upp det nya, mäktiga, stora Manchester United som bara liksom ångvältar sig till en final i Champions League.
Men han kommer stå där med spaden.
Man kommer stå där med spaden, det kommer man göra.
Jag tyckte att det var imponerande segrar igår också för mitt kära Roma. Jag såg Ajax fullständigt pulverisera Young Boys. Tycker också att vi ska lyfta Rangers här och Steven Gerrard. Filip Lander gjorde mål igår och visst, det kanske inte imponerar på jättemånga att man spelar 1-1 borta mot Slavia Prag i en Europa League åttondelsfinal. Men bear in mind, man vann ligan i helgen som var. Tog tillbaka tronen efter 9 år av total Celtic-dominans, och då är det inte så att Rangers med ett hyfsat lag har kommit tvåa, utan man har ju totalt typ konkat, gått bankrutt, börjat om i fyran, jobbat sig tillbaka till Premiership under den här tiden och sen några år tillbaka, ja, men satt kurs igen mot att bli bäst, och med Steven Gerrard, alltså fan, det är jävla fin gavetta han gör ändå.
Ja, men där har du ju en före detta legendar, en spelare, ung, som håller på att samla på sig otroligt viktig tränarerfarenhet för att sen komma tillbaka, för det måste man ju ändå tro att han ska göra till Liverpool och göra någonting bra, istället för att liksom sätta honom, nu vet jag att Lampard hade Derby innan och sådär, men ändå sätta honom relativt omgående på en alldeles för stor tränarstol. Sen lär han ju sig faktiskt att vinna här nu för första gången i karriären. Jag skojar lite, han har vunnit Champions League och sådär. Men ligatitelmässigt ser det lite tomt ut, Gugge.
Ja, det får man säga. Ja. Men hörde du en svar på frågan där från någon journalist i någon intervju här för några dagar sedan om just Liverpool-jobbet?
Nej.
Han svarar ju 5+. Alltså.
There are a lot of Liverpool fans watching your success.
The Liverpool fans don't want me to be the manager of Liverpool Football Club. They want Jürgen Klopp. I wish you knew how much we love Jürgen Klopp. Is it a dream for me to one day be the Liverpool manager? Yes, it is. Yes, it is, but...
Not yet.
Ja, det där var 5+. Och han har ju också helt rätt. Alltså, Jürgen Klopp ska träna Liverpool, ingen annan. Och han ska fortsätta göra det säkert 2-3 år till. Jag vet inte. Men det är klart att vi kommer komma till ett läge där är dags för Jürgen Klopp att gå vidare också.
Absolut, men med så få ord så lyckas ju Steven Gerrard. Alltså, han enar Liverpool-supportermassorna. Han skickar inte in ens en minikvist i brasan om att ja, men jag är sugen. Och så ska då folk börja drömma om att ja, men kanske ändå är det läge att plocka tillbaka Gerrard. Utan direkt så bara dödar han alla spekulationer och han, alltså så här, alla vet ju att han någon gång kommer träna Liverpool, det vet ju han också. Alla vill att han någon gång ska träna Liverpool, det vet han också. Han vill träna Liverpool, men han vet också att jag ska inte göra det med ens en promille av att liksom det här är fel timing.
Nej, det gör han bra, Steven Gerrard. Det gör han bra, han ska fortsätta vara i Rangers. Men vad ska han göra sen då? Jag vet inte hur länge, han kanske kan vara där länge. Det kanske är så att Rangers öppnar någon slags här skotsk storhetstid här nu. Och dessutom, ja fan, gå vidare då i Europa League. Det är väl jättebra att ta sig till kvarten. Kanske till och med att man får Rangers fansen att drömma om att spela en final ute i Europa. Jag menar, en Europa League-final skulle ju vara enormt för Rangers. Nu går jag väldigt många händelser i förväg här. Men det kanske är så att han har öppnat upp en liten era och att han ska vara kvar, att gavettan, den långa marschen, ska vara i Rangers för att inte skada sig själv i Premier League. För risken finns ju att han hamnar i något jävla Southampton och så går det åt helvete där.
Mm. Nej, men det tror jag också. Jag tror dessutom att han själv är lite sugen på att fortsätta skaffa sig erfarenheter genom att vinna saker. Om det då är med Glasgow Rangers eller om det är med någon annan klubb, det vet jag inte. Men jag tror inte att Steven Gerrard är så här jävla sugen på att ta Fulham bara för att liksom lära sig Premier League och träna ett Premier League-lag.
Han ska träna mästarlag och sen ska han gå vidare till ett annat.
Men taket går vid en 13:e plats.
Mm. Nej, men precis, att han är en tränare för de stora klubbarna i respektive liga, så att säga. Ja. Han är inte varken mitten coach i Southampton eller rädda kvar Fulham i Premier League.
Nej, när han kommer tillbaka till Premier League, då tror jag nog att både han vill och han ska ta Liverpool för att gå för titlar.
Ja, jag köper det.
Toto Balotto är återigen sponsrade av Manscaped. Ni vet, företaget som förser oss män med alla de bästa produkterna för att trimma, se efter och ja, sköta om landskapet runt vår kära paket.
Ja, och vi är lite klumpiga vi med Gusten, och då behöver man verkligen hjälp. Jag tror att det är ganska många som har varit där nere med någon slags rakpryl och skurit upp. Och det är ju inte kul, det kan vi meddela alla kvinnor också som lyssnar på det här, att det är inte roligt att skära sig i pungen. Men då finns ju till hjälp, vadå?
Manscaped's Perfect Package 3.0 Kit. Det inkluderar den nödvändiga vattentäta trådlösa kroppstrimmen Lawn Mower 3.0 samt en massa flytande medel för att komplettera din manscaping-rutin. Den här Lawn Mowern, det är den bästa trimmen på marknaden för er som vill raka hela kroppen. Deras tredje generations trimmer är försedd med en toppmodern keramisk rakhyvel som minskar skönhetsvårdsolyckor tack vare avancerad skin safe teknik.
Oho, här borta är det en som räcker upp handen, Gusten. Jag skriver under på det. Min pung har aldrig varit lenare. Den har aldrig luktat godare. Jag har både ball deodorant och ball toner, höll jag på att säga. Det är faktiskt otroliga produkter. Fan, se till att börja ta hand om er själva. Gå in på manscaped.com och använd koden TOTO20 för att få man rabatt.
Då får man 20% rabatt. Dessutom så ingår det gratis frakt. Så att koden TOTO20, manscaped.com är adressen. Och glöm inte att om man tecknar en prenumeration på detta Perfect Package, då får man en ny ersättningshyvel till sin Lawn Mower 3.0 levererad var tredje månad.
Är det sant?
Den liksom aldrig blir sliten.
Otroligt.
Vi säger stort tack till Manscaped för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ska vi tala för våra pungar, då säger vi väl också tack.
Ja, vi säger stort tack. Toto20 i koden, in på manscaped.com.
Du nämnde ju kort där i inledningen att det har varit en snöstorm den här veckan som inte bara har kretsat kring det sportsliga. Marek Hamsik i all ära, fy fan, alltså det är något så jävla speciellt med den där värmningen. Jag har lusläst texter och intervjuer och krönikor och tankar och tweets. Jag har följt första träningen på Valhalla. Jag har noterat att han har stått inne hos Volkswagen och väntat liksom pliktskyldigt i någon kö för att plocka ut en Tiguan.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Alltså det är någonting med den här värmningen som inte går att likna vid någon annan.
Nej.
Men det är svårt att sätta ord på.
Nej, och någonting som man har förstått, och då behöver man inte lyssna på 3 timmar Erik Niva. Det kan man också göra. When We Were Kings finns ju med Marek Hamsik. Men att det är en hyperseriös person vi pratar om. Ett proffs ute i fingerspetsarna. Jag sa lite slarvigt, det är ingen brasse som kommer här som har varit på karneval och fullständigt supit ner sig, utan det här är ju dels en elitidrottsman sett till fysiken, men också mentaliteten, och det visar han ju verkligen när han kommer in här i IFK Göteborg och tar gnugget direkt, både i kön, i bilhallen på Volkswagen och självklart också på planen. Jag såg en intervju här nyligen också att han sa att jag kanske inte har 90 minuter i mig, men det vankas träningsmatch i helgen, och han såg spelsugen ut, Marek Hamsik.
Ja, verkligen. Och som du nämner och som jag har varit inne på också, alltså det är, jag tror att det är 0% liksom jippo här, det är 0% underskattning. Han är här för att göra det så bra han bara kan. Vad det räcker till, det tror jag varken han eller någon annan vet, just för att det är en sån speciell mix av individuell kvalitet i en liga som Allsvenskan. Man har så få exempel att peka på hur det slår ut. Så att jag är bara så jävla peppad och så jävla spänd, och det har märkt hela den här veckan att så fort det flimrar förbi någonting med Hamsik. Jaha, vad är det här nu då?
Febrilt fingrar du på skärmen.
Det är sanslöst alltså. Då har ju liksom Malmö FF har gjort på riktigt tunga värvningar i veckan här också, eller senaste 10 dagarna, sett till det ekonomiska. Inte alls samma kittlingar, utan då har du bara så här, okej, det här Colak, okej, det här är någon summa, han ska, jävla vilka pengar, och
ja, men det ryktades, men kan vi säga, det ryktas ju om att han ska tjäna 600 000 kronor i månaden.
Ja, och det är ju för dem som kanske inte har superinblick i den allsvenska ekonomin. Det är ju par 300% mer än en riktigt, riktigt, riktigt bra lön i allsvenskan. Ja.
Det var roligt för övrigt att det var många IFK Göteborg-supportrar som reagerade på att du sa att Hamsik skulle tjäna lika mycket som gemene lyssnare av Toto. Och sen så kom det ju då i efterhand uppgifter om att han skulle tjäna 100 000 i månaden, och då drog ju folk kopplingar direkt till att du trodde att en gemene lyssnare på Toto tjänar 100 000 i månaden. Vilket är...
Ja, men gör de inte det eller?
Ja, det kanske... Jo, det bör de väl göra. Vad fan tjänar folk? Det måste de
Nej,
göra.
Men det har jag också noterat på Twitter här i veckan. Men då vill jag ju bara förtydliga att jag utgick då från vad jag hade hört, att det här korttidskontraktet fram till EM då handlade om någonstans runt 10 000 euro. Alltså det är bara en symbolisk summa som behöver betalas. Som jag var inne på i Micke Lustig-fallet. Nu har ju Lustig signat ett rejält kontrakt med en ordentlig vass allsvensk lön och bra sign-on och så vidare.
Åh fan.
Men när han kom till AIK, ja, men då handlade det om andra saker, precis som det gör för Hamsik här. Om jag har förstått saker och ting rätt så har han fått halva årslönen från sin kinesiska klubb för att riva kontraktet. Då kommer han med 50 millar på fickan. Lite drygt, jo, men, 50 millar på fickan. Det är inte pengar som är intressant här. Han vill ju bara ha så bra förutsättningar som möjligt att vässa formen inför EM och göra det bra här. Mm. Om han drar 50 000, 100 000 eller 1 miljon, det spelar ju inte så stor roll.
Du ville ge bilden av att han inte tjänar speciellt mycket. Och
exakt. Så att det jag pratade om i måndags, det
man
var
behöver inte alltid ta oss på orden.
Nej, jag utgick från det jag hade hört om 10 000 euro för de här 3 månaderna. Ja. Nu handlade det om 300 000 kronor istället för 100 000 kronor. Jag tror inte att gemene man tjänar 100 000 kronor, så har vi bara stängt det.
Nej. Hur som helst då till Kindlund som alltså avgår självmant. Det kanske inte spelar så jävla stor roll exakt hur det kommunicerats, men någonting som det har pratats om i veckan är också hur Hammarby pratar kring Kindlund, eller snarare inte pratar.
Nu har man ju exakt.
Ja, exakt. Och nu har man ju då fått ett corona-outbreak i laget. Så nu vet jag inte ens om det ska spelas någon match i helgen. Vet du det, Gusten?
Jag vet i alla fall att den inte har kommunicerats på något annat sätt än att den ska spelas som planerat.
Jag menar bara, kommer det ställas frågor då? Måste det ju finnas en strategi på hur man svarar på frågorna kring Kindlund?
Mm. Nej, men det är väl kanske på sin plats att man förtydligar det också kring de som undrar. Strax efter att vi hade stängt av mikrofonerna i måndag så kom den här bomben, för det var fan med en bomb, att Henrik Kindlund kliver av, och det var någonting väldigt speciellt med hur korthugget kommunikationen lät från Hammarby håll. Alltså Kindlund har varit en vd för Hammarby i bra många år, där Hammarby har gjort enorma framsteg. Så att det var ju någonting som inte stämde med den där kommunikationen. Jag såg dessutom ganska många Hammarby-kopplade personer, både från föreningen men också supportrar. Först skicka ut tweets om hur otroligt tungt tapp det här var, att han har gjort så jävla mycket bra för Bayern och så vidare och så vidare, som sen togs bort. Så att det var ju bara en tidsfråga innan, ja, men vänta, vad handlar det här om? Idag så tror jag väldigt många som lyssnar på det här har både sett spekulationerna och förstått vad det här handlar om, men som du nämner, tystnaden kring det, för att det har ju varit väldigt lite rapporter om bakomliggande orsaker och så vidare till det här avhoppet. Det hänger ju ihop med den pressetik som präglar svensk media, och det måste man förstå. Det är en jävla viktig grej som är 100% anledning till varför det inte spekuleras, namnges eller för den delen...
Spekuleras gör det väl?
Nej.
Ja, okej då, men det spekuleras, det görs det ganska mycket bland alla andra i så fall då.
Jo, absolut, men jag pratar bara om den här, alltså så här, jag förstår den fullt rimliga reaktionen från typ Djurgårdshåll att varför drar man Kim Bergstrand i smutsen i 10 dagar och det är kröniker hit och det är liksom, man ska flå hans hud dit, men i det här fallet så är det knäpptyst. Det är ju för att det kommer från två olika håll förutsättningsmässigt rent pressetiskt.
Exakt.
I Kim Bergstrands fall så finns det rörligt på när han säger en sån här sak och då är det pressetiskt fritt fram att reagera på det för att ingen kan liksom säga någonting annat. I Kindlunds fall så handlar det om någonting annat. Där är det andra förutsättningar vilket gör att man pressetiskt, man kan inte spekulera, man kan inte namnge, man kan inte, ja, du fattar ju vad jag menar.
Absolut, men, det blir så svårt.
Inte förstår skillnaden och undrar varför det är så jävla tyst om det här.
Jag vet, men i vissa fall så namnger man i tidningarna och i vissa fall gör man det inte. Och jag vet att det är en hårfin jävla gräns och det är en gråzon.
Absolut.
Det är inte så att pressetiken finns liksom nedskriven i detalj och exakt varje fall behandlas exakt likadant, utan det är olika från fall till fall och det bedöms olika och ledningen sitter och jag lovar att Expressen, Aftonbladet och alla har satt sig ner även kring det här hur man ska hantera det. Jag förstår att folk tycker att det är lite luddigt och lite rörigt kring när man ska namnge och inte.
Sen kan man ju också känna, i alla fall ja, alltså, hur har Bayern tänkt mediestrategiskt kring det här? Uppenbarligen så verkar det vara någon locket på taktik att bara liksom få så många dagar som möjligt att gå för att det kanske inte kommer försvinna, såklart inte, men att det i alla fall ska tystas ner och inte bli större än vad det behöver vara. Det kanske är en jätteklok taktik, jag vet inte, men jag kan samtidigt tycka så jävla synd om alla Hammarby-supportrar som känner att den här situationen hade kunnat sköta så jävla mycket snyggare rent kommunikativt från klubben för att liksom visa att man äger situationen än att de ska behöva gå runt och bära på alla de här extremt pissiga känslorna som det här medför.
Exakt, för att det är jävligt många Hammarby-supportrar som mår dåligt just nu.
Ja.
Man är, precis som alla stora klubbar och sådär, så är man ju en familj, supportrar, spelare, ledning. Det får man inte glömma bort. Det är det som gör idrotten så speciell. Det är inget företag, även om vi tycker att det är modern fotboll och så vidare. Och när det här händer så är det som att det är, ja, men det är någon ur familjen. Och jag kan verkligen känna med dem. Och att situationen är så för jävlig som den är. Och i och med att han har varit en så viktig person i Hammarby och omtyckt.
Ja, absolut. Och jag säger det igen. Jag tycker också så jävla synd om alla Hammarby-supportrar i det här. Jag tycker synd om klubben, jag tycker synd om spelarna. Jag tycker, alltså, så här, att en sån här grej bara fullständigt knockar en klubb och kör över allting annat. När det är en individ som på privat... Alltså, jag lägger noll skuld på Bayern. Ja. Vad ska de ha kunnat göra åt det här? Det går liksom inte att leta någon syndabock. Det är bara så jävla beklagligt och pissigt. Och jag tycker att det är liksom hela grejen i sig så vidrig. Så att jag landar ändå i att det som tar överhand för mig, det är alltså, jag lider verkligen med alla som med någon form av koppling till Bayern mår dåligt i det där.
Ja, i något läge så måste ju Hammarby prata. Och mitt tips till Hammarby då, om det är värt någonting, det är att ta in proffs på det här. Tro inte att ni kan hantera det här själva. Ta in proffs!
Är inte känslan också att det eller de proffs som i sådana fall tas in säger behöver äga den här situationen? Behöver ta bladet från munnen och kommunicera snarare än att vara tyst?
Och så här, sen kanske den kommunikationen är liksom en linje, så går man inte utanför den linjen, utan det är liksom, vi säger det här, spelare säger det här och vi har den här ställningen i ledningen. Men bara man väljer en väg att kommunicera, för man kan inte vara tysta.
Och jag vill bara då än en gång påminna folk om att det här skiljer sig ganska rejält pressetiskt från exemplet då med Kim Bergstrand. Det finns många andra, men det är det som gör att media inte kan eller vill rapportera om det här. Och det är den pressetiken och de pressetiska regler som jag tror ganska många med hela bilden klar för sig i slutändan skulle försvara och tycker det är ganska skönt att vi har i Sverige.
Ja, nej, men så är det, helt klart. Du, Gusten, kanske trist att gå ut på mål, men vi gör ju sällan det. Men timman går, höll jag på att säga.
Absolut, men låt oss då skifta till dur och slå fast att det är ännu en superhelg som stundar på C-more. Det är dubbla kvartsfinaler lördag och söndag. På lördag så är det då nämnda Bayern hemma mot Trellehulla. Men kanske ännu mer sexy är då mötet 16.00 Peking-Häcken.
Oj, oj, oj,
oj, oj. Fribben i målform. Folk har undrat, är rabatten på bara bäddsoffer nu borta i och med att han gjorde mål mot Helsingborg? Vi konstaterar väl att det är allsvenskt mål som gäller.
Absolut, vi gör det. Utan att prata med Fribben så säger vi att det är allsvenskt mål som gäller.
Exakt. Sen så fortsätter då cupkvartsfinalerna på söndag. Djurgården-Östersund och Degerfors-Västerås. Jag öppnar upp fotbollssöndag i Europastudion 20.00 på söndag. Vi har en riktig härlig kväll framför oss med dels då Milan-Napoli, men också Sevilla-derbyt. Sevilla-Betis.
Wow. Wow, wow, wow. Vi har en underbar helg att se fram emot. Och vi har, vet du vad vi har då? När det är en underbar helg att se fram emot, då har vi ett underbart måndagstotto att se fram emot på måndag.
Exakt. Och fortsätter snöstormarna yra utanför ert fönster och ni är golfintresserade precis som jag är, så kan jag varmt rekommendera att maratonkolla Players som är igång sen igår.
Jag var hemma hos dig igår så jag såg 4 frames. Det är de framen golf jag kommer se det här året. Men det såg bra ut, Gustav.
Du gillar ju... Du
gillar publik
ju,
också va?
Ja, visst. Ja. Visst. Nej, men du gillar ju alla former av liksom, test av idrottares pannben.
Absolut.
Du har ju en långkörare med Kalle Halvarsson i spåren och du kan ju mer än någon annan jag känner imponeras över någon som bråkar sig tillbaka efter ihärdiga skador och så vidare. Mm. Att det är pannbenet som visas upp. Mm. I just Players på TPC Sawgrass så är ju då 17:e hålet. Det är en
pannbenshålet.
Det är en ögreen mitt ute i vattnet bara, 120 meter. Och det är liksom, det är golfvärldens mest pannbenskrävande hål när man spelar för segern där på söndag.
Är det kanske det som är den nya golfen om 10 år, 20 år, 30 år? Att man ska då, istället för öar, kanske ha en båt som ligger där med en green på, att man liksom ska skoja till och göra lite mer nöjespark över allting. Det skulle fan få mitt golfintresse att skjuta i höjden, Gusten.
Ja, so whatever floats your boat. Jag gillar ju såhär minigolf, no pun intended.
minigolfs varianten, du vet. Sådana här luxösa minigolfsbanor. Man skjuter typ i en väderkvarn och så rullar bollen ner och sånt där. Kanske att man ska ta sig an lite minigolfen i den vanliga golfen. Ta med dig det i alla fall in i helgen och fundera på det.
Jag tycker att det är en riktigt svag grund till idé du sitter på där.
Du behöver inte kommentera
över den över helgen. Missa som sagt inte Players, all fotboll från Serie A, all fotboll från La Liga, så ses vi i Fotbollssöndag Europa 20.00 på C-more på söndag. Vi hörs igen i Toto Balotto på måndag. Vi önskar alla en trevlig helg och konstaterar att det är så roligt att så många är med oss.
Jättekul, och som ni hör så sitter vi ju på distans och vi kommer göra så några veckor till. Sen tar vi plats i den nya, hypermoderna Toto Balotto-studion. Fan vad kul det ska bli.
Det blir fint. Hörrni, ha det bra. Ciao Tutti.
Ciao Tutti.
Börja om från början, börja om på nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann. Men efter en vecka löste hon våra band. När jag tänker på den tiden får jag ögat en tår. Men folk det säger, tiden läker alla sår. Kanske det stämmer, men inte på mig. mitt hjärta det brinner, brinner bara för dig. Min mamma hon sa det, Albert du är för snäll. Jag jobbade extra.